Kan vi bara tjuta va?
Absolut.
Ja. Hej, välkommen till Snabbbanan, en podcast om simning. Då har vi besök av en av Sveriges mest vältränade medelålders män. Som oftast käkar ett dussin ägg innan lunchen. Han tycker det är bra med korttidsfasta. Han dissar vilodagar och har väldigt tydliga åsikter. Vem är det vi pratar med?
Jonas Bolting.
Ja, det visste väl alla ni som har lite koll på det. En första jätteviktig fråga. Vad säger vi om Garmin-klockan på snabbbanan?
Nej, fy fan. Det vet du själv som gammal simmare att den är absolut förbjuden. Den är, alltså, den, ja, det är som att svära i kyrkan.
Ja, stämmer.
Ja.
Jag har fått lite folk som har tyckt till om det här. En intressant iakttagelse. Citat, han verkar vara förbannad när han tävlar på allt och alla. Rötter, stenar, skor, funktionärer, snitslar. Frågan är varför?
Alltså, det är ju sånt som jag själv har skojat om. Man skulle komma ihåg att många av de här tävlingarna, de är 8-10 timmar långa. Så att det är inte så att jag springer omkring och är arg hela tiden. Men det, är nog, det finns nog en viss, det är nog en viss affekt i tävlandet. Det har varit genom åren faktiskt och sådär. Men det är klart, det finns ju några minnesvärda tillfällen då... Det, jag med all rätta kanske har varit lite arg över saker och ting. Eller varit den som har sagt till om saker. Så att, ja, det kan faktiskt, det kan i viss mån stämma. Men lite överdrivet är det nog.
Ja, okay.
Ja, inte helt fel ute.
Simträning. Om man går ner i en simhall i dagsläget så ligger det jättemycket folk jämfört med vad det var för 10 år sedan. Vilket är fantastiskt kul. Varför är det så?
Alltså, vi har ju ett jätteinflöde till triathlon och till swimrun för den delen också. Och det här är ju sporter som har ökat med flera 1000%. Swimrun fanns ju inte för 10 år sedan. Och idag så ska ju alla medelålders framgångsrika män i Stockholm köra swimrun. Jag tillhör ju en av de hetaste tävlingarna i hela världen att delta i. Så att uppenbarligen finns det ett jättestort intresse för att lära sig kråla. Sen har vi ju, ja, vi har ett generellt konditionsintresse i Sverige. Vi har den svenska klassiken som har funnits sedan länge. Vi har simcoachning som har blivit mer och mer tillgänglig och simning har blivit avdramatiserad som företeelse. Öppet vattensimning är någonting som väldigt många kan tänka sig att göra. Det är vare sig konstigt eller udda längre. Och det är väl förklaringen, tror jag, till att så många har upptäckt crawl eller simning nu som motionsform. Och det jag håller ju med dig, det är ju fantastiskt kul. Förutom då att det saknas bassänger för alla de här simmarna.
Och hur svårt eller lätt är det att skapa fler bassänger? Varför gör inte kommunerna det?
Nej, det är ju felprioriteringar naturligtvis. Felprioriteringar och dåliga räkneexempel. Vi bygger ju en ny 15-metersbassäng i Borås 2009-10 som kostade 58 miljoner. Och då har jag dessutom räknat in de 2 miljonerna som det kostade att renovera utefemkan här. Och det var ju ja, en fjärdedel, en femtedel av vad belackarna på förhand trodde. Man pratade om 250-300 miljoner. Men de gjorde en stenhård kommunal upphandling i Borås och har växlat ut enormt bra genom åren. Våran inomhus 50 har ju nått maxkapacitet nu egentligen. Den har blivit full med folk och våra två 50 meter bassänger av högsta klass har ju dessutom varit en bidragande faktor till att Borås har fått SM-veckan inte bara en gång utan två gånger nu. Och det så kan man ju räkna ut på handens fem fingrar vad det har bidragit till den kommunala ekonomin och folkhälsan. Så att jag tycker bara det är ren feghet. Det är kommunala felprioriteringar, det är dåliga räkneexempel, det är kortsiktigt tänk och många andra faktorer som ligger bakom.
Är det någon som lyssnar från kommunpolitiker när du säger det här?
Jag tror jag säkert. De gör i viss mån. Däremot är jag inte säker på att alla liksom förstår varför eller ser vidden av att investera i simning. Nu pratar ju du och jag mycket utifrån ett simträningsperspektiv och det finns ju ett stort behov av. Men samtidigt ska vi komma ihåg att simning är ju... en av de få fysiska aktiviteterna där precis varenda individ i vårt land, eller vatten rättare sagt, bassängträning, där varenda människa faktiskt kan ha glädje av det på ett väldigt konstruktivt sätt. Man kan vara pensionär, man kan vara överviktig, man kan vara skadad, man kan vara så att säga, rörelsehindrad. Man kan ändå ha mycket, mycket stor glädje av vattenträning. Och i en och samma bassäng så kan i princip alla från sämst tränare till bäst tränare vara samtidigt och göra någonting fysiskt.
Så fler simhallar till svenska folket?
Ja, absolut. Det tycker jag är en stor prioritet. Nu ser vi ju en liten tillväxt där och det byggs lite nytt. Men samtidigt är det ju många städer som har oerhört dåliga gamla simhallar. Och det som verkligen får mig att nissla tänder är när man pratar om att renovera gamla 25-er. Gamla 25-er med alltså, kaklade 25-er med gamla reningsverk. Och då pratar man om 150-200 miljoner. Det är fullständigt vansinnigt. Det är riv skiten och bygger en 50 istället.
Bra. Hör ni det, kommunpolitiker?
Ja, absolut.
Då hoppar vi in på din tid som atlet. Du är fortfarande atlet, men om man kollar när du var riktig elitidrottsman, som man väl kan säga, för det är du ju inte nu, eller?
Nej, det vore en överdrift.
Ja, okej. Okay. Varför blev det triathlon?
Jag blev ju aldrig så jättebra på, jag höll på med simning och tröttnade mig lite grann, så jag insåg ju att jag inte hade den här riktigt råa talangen, och samtidigt hade vi inte de träningsförutsättningarna i Borås aldrig. Vi hade inte den långdistanskulturen som jag kanske behövde för att växla ut på det. Och sen hade jag tidigt kontakt med triathlonsporten genom, det fanns ett fåtal då triathleter i Borås och en av dem simtränade med oss. Och på det sättet så fick jag en väldigt tacksam ingång i sporten, och med den hårda simträningen så blev jag också ganska hygglig på att springa från att ha varit dålig, oerhört dålig från början. Och då var inte steget så långt att köpa en cykel för 5000 då 1990 och testa första gången. Och det gjorde jag, tyckte det var fantastiskt, det var häftigt och det var inspirerande, och framförallt var det ju en idrott som jag verkade ha ganska lätt för, eller som jag hade en fallenhet för.
Och hur mycket är talang och hur mycket hårt arbete?
Alltså sen från den nivån till att bli riktigt duktig var det ju oerhört mycket hårt arbete. Det vore ju en grav överdrift att säga att jag har talang för någon gren sådär, att jag har någon sån här, att jag har en fallenhet. Men däremot har jag alltid haft en ganska hög grad av träningsintelligens, och jag har alltid förstått varför jag håller på. Jag har alltid tyckt om att träna, så att en viss kanske fysisk talang för högt syreupptag och tålighet i träning, men det är ju inte värt någonting om man inte sen lägger ner tiden. Så det har varit väldigt mycket träning och kontinuitet och många års så att enträget arbete som till slut gav resultaten.
Någon som jag pratade med innan också sa en talang att vilja träna hårt kan vara någon.
Ja, det är den största talangen liksom. Det är ju så många, speciellt i simsporten är det ju tydligt att så många talanger man har sett komma och gå ungdomsåren och junioråren som har haft lätt för sig, men som aldrig riktigt har fattat de bakomliggande mekanismerna mellan att bli duktig på någonting, och som också har haft svårt då att möta motgång och så. Man ska inte vara för talangfull, tror jag inte.
Motstånd är bra.
Ja, visst är det bra. Ja.
Vad är du mest stolt över elitidrottsmässigt?
Jag tycker mina VM-medaljer i triathlon, i långdistans triathlon, är jag väldigt nöjd över och väldigt stolt över. De har varit i väldigt hård konkurrens. Jag minns väldigt väl mitt första SM-guld i triathlon, var ju fantastiskt också och glädjande. Samtidigt som den kanske största fysiska bedriften var ju när jag simmade mellan Stockholm och Göteborg och samlade in 716 000 kronor. Det var ju mer en tävling är en tävling, och det är en dag, eller om man kör ultraman så är det 3 dagar. Men att göra någonting som bygger på att hålla sig igång och vara stark och frisk och fräsch i 6 veckor, det var ganska anmärkningsvärt faktiskt. Så det är jag också väldigt stolt över.
Hur tråkigt var det att simma 6 veckor?
Nej, det var rätt trist faktiskt. Det var trist, det var liksom tärande var det. Det blev ju väldigt kallt i slutet. Jag simmade utan våtdräkt nästan hela, förutom de 2 första dagarna. Och ja, det blev ju liksom bara, det blev ett jobbigt projekt i slutet. Och ett team som jobbade oförtrutet för att hjälpa mig. Men jag menar, det var ett hårt arbete för alla inblandade parter. Och inte minst för mig som låg i vattnet då. Så, ja, ändå tråkigt ordet, men tärande är nog närmare sanningen.
Och skillnaden mellan simma runt pucket som du gjorde nu och Stockholm, Göteborg?
Ja, det är just tidsramen liksom, att göra någonting 8 dagar, det går liksom, man är någon dag in så kommer man till hälften och sen är man nästan klar liksom. Att hålla på med något i 6 veckor, det är ju skrämmande på ett helt annat koncept. Jag menar, tredje dagen så är man i Södertälje och tänker bara, fan, jag är fortfarande på fel sida landet liksom. Sen pucket var ju häftigt, där hade jag ju fint sällskap också, men det var ju att det var väldigt varmt, plus att vi hela tiden hade en gnagande oron som maneter och så vidare.
Och vad är nästa grej som du ska simma runt?
Det är en bra fråga faktiskt. Jag har lite planer faktiskt. Jag har inte riktigt kommit till mål med dem än, men jag har någon idé om att jag kanske kan säga det i podden. Jag har någon idé om att det vore jäkligt häftigt att simma runt Gotland faktiskt. Mm. Jag tänker att det ligger oss nära till hands, och det finns också en väldigt aktuell, finns en aktuell debatt om Östersjön som vattendrag, och det skulle man dessutom kunna göra då som en politisk grej. Vi har ju Almedalsveckan på Gotland, och det finns många olika trådar att knyta ihop där. Inte minst då simkunskap, tillgång till motion, simning som integration, att vi ska lära ut krål till alla barn, byggandet av simbassänger och då naturligtvis hållbara hav då, som är satsningen som Östersjön bygger på. Så att det är ju en liten idé som jag har haft. Nu
fick vi en fanfar också.
Precis, för det var en sån bra idé.
Simma runt Gotland, bygga simhallar. Då kanske vi har en sponsor i form av Medley där.
Ja, varför inte? Ja, vi får väl se faktiskt. Men det är någonting så här, jag tycker jag själv hela den här idén, jag tycker hela konceptet att påbörja någonting, att runda något eller att simma från punkt till punkt. Alltså hela det äventyret som det bygger på tycker jag är extremt tilltalande. Mm. Sen vad som finns i verkligheten där, det är ju en annan femma. Ja.
Om man hoppar från att simma runt Gotland till att tävla, vad är din nästa tävling?
Ja, jättebra fråga också. Jo, men jag tror jag vet faktiskt. Om inte det blir en swimrun med min sambo Elin här nu i juni. Eventuellt att jag kommer upp och kör Stockholms swimrun. Mm. Det är ju ännu oklart, för jag arrangerar ju min egna tävling veckan efter. Så risken är att jag är lite för stressad för att åka iväg. Men annars ska jag nog köra en tävling på midsommar. En halv Ironman på Bornholm. Och det är en sån här mountainbike halv Ironman.
Okay.
Så att det kan bli min nästa tävling.
Okay. Ja. Och hur mycket tränar du just nu?
Alltså jag försöker ligga i så gott jag kan. Jag tränar väl av och till väldigt bra, men balanserar ju hela tiden den här ambitionen jag har och försöka leva i illusionen att jag fortfarande är elitidrottare eller att jag behöver träna som någon än. Men så har jag ju lite för mycket att göra. Men jag försöker ju få till ett riktigt seriöst pass om dagen, gärna två. Kommer de ha cykeltour nästa vecka, då kommer man ju få en 110 mil på 6 dagar, så det blir ju väldigt bra. Så att emellanåt blir det stadig träning. Mm. Men visst, det är ju alltid lite för lite kanske för att jag ska vara nöjd. Mm.
Får du ångest om du inte tränar en dag, eller händer det aldrig?
Jo, det händer ju. Ja, nej, ångest får jag inte, men jag var bara missnöjd. Därför att det är ungefär som att... Det är ungefär som att säga, eller det är som att ställa samma fråga. Får man ångest om man inte borstar tänderna på en dag? Nej, får man kanske inte, men det känns ofräscht bara. Det är liksom, eller om man inte duschar, om man inte duschat för 6 timmar. Nej, det hade man inte dött av, men det känns ju inte fräscht. Det känns ju inte bra. Har man det skulle bara äta godis en dag? Nej, inte hade man inte dött av, men det inte känns speciellt fräscht i kroppen. Så är det väl ungefär med träning också, tycker jag. Det känns som en inre hygienfaktor. Någonting, träningen är ju det normala och sittandet är ju det. Sittandet ska ju vara undantaget, så det är ju väldigt så här onormalt att inte röra på sig.
Och vad är motivationen till att du tränar nu? Är det att hålla dig i form, att simma, springa, cykla snabbt eller vad?
Nej, men jag skulle säga att det är lika delar så att säga fåfänga, fast fåfänga på ett positivt sätt, att vilja liksom bevara kvalitet och förmåga och hänga kvar i någon form av yngre medelålders när det går. Men också ett hälsotänk faktiskt då, att ju äldre man blir och ju mer man får att göra, desto viktigare liksom att knyta an till det som man vet är rätt. Annars så lägger man en ohälsofaktor till den andra, och innan man vet ordet av så har man kommit långt ifrån det ideal man har. Och sen tycker jag det är härligt att träna bara. Jag tycker det är en livsglädjefaktor. Jag tycker det är den bästa tiden på dagen, de bästa tiderna i livet. Liksom, de fysiska äventyren, träningarna och oftast också de mest sociala man gör med andra människor. Så att, tycker det finns så oerhört många plusfaktorer. De växlar lite grann varifrån de kommer, alltså varifrån den stora motivationen kommer. Och sen är det ju härligt att kunna ha någon idé om att kunna tävla vid någon tidpunkt och kanske göra det till och med ganska bra. Men det får man se som en bonus faktiskt, tycker jag.
Och simmässigt, har du någon favorit simserie?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har ett par olika simserier. Jag har en simserie som jag gillar, som jag ofta kör för triathlon eller för swimrun-säsongen. Och då gillar jag att köra 30 hundringar arm i långbana. Start... Ja, jag kan ha en ganska medioker start i 1.35, men det är bara för att jag är så tacksamt att räkna då. Då säger någon att man kan köpa 1.25, men det blir för lite virat att göra. Men och då kör jag en medelhård, två hårda. Och sen brukar jag tjuvstarta på den lugna då, så att man får den lite... Ja, man kan säga en lugn och två hårda då. Men då försöker jag lägga de två hårda där i långbanan på 1.7, 1.8 ansim. Och så den lugna, då glider jag iväg och får jag lite mer vila innan. Så det är 30 bra hundringar. Så det är en serie. Och sen gillar jag också att köra så här 40-50, där jag kör en lös, en max hela tiden. Också där tjuvstartar iväg på den lösa då. Men det är en sån här typisk, ganska korta serie med mycket intensitet. Eller omgångsserie, 4.50, start 45, plus en hundring löst, 5 eller 6 varv. Ganska intensiva simningar.
Generellt sett är du väl förespråkare av lugnare, längre träningar än korta, intensiva?
Ja, när det gäller allt annat än simning.
Ja, det är det så. Ja. Simning, kort och hårt. Ja,
för dig och mig som har en simbakgrund, vi kan ju verkligen komma undan med att simma lite lugnare och längre också. För att vi tappar inte tekniken på det sättet. Men för nybörjare så handlar det ju uteslutande om att simma så kort att man kan ändå upprätthålla någon form av driv i simningen. Utan att man hamnar i någon form av den fruktansvärd total immersion eller under ubåtsteknik. Eller där man rör sig som en sengångare. Men i alla andra fall så är det ju, när vi pratar om cykel och löpning och generell träning, så är det ju sällan folk tränar för lugnt. Utan folk tränar ju nästan alltid för hårt och för inkonsekvent. Att man tränar så hårt så att man blir sjuk eller skadad eller tappar lusten. Eller liksom, man säger, man stressar ut sig på en gång eller man maxar ut sig för fort. Så att jag tycker återhållsamhet och kontinuitet är nycklar när det gäller liksom mer hälsoträning. Sen kan man köra lite kort och hårt också, och absolut lite maximal styrketräning emellanåt. Det är jättebra.
Tränar du helst själv eller i grupp?
Jag tränar gärna med folk. Jag tränar jättegärna i grupp. Simträning med grupp är bland det roligaste som finns. Och jag har jättegärna sällskap när jag tränar. Jag har absolut ingenting emot. Men jag går ju inte vänta på att någon ska ringa mig för att köra. Utan ofta blir det ju tyvärr så att man får träna själv. Men jag uppskattar båda delarna faktiskt.
Om man är novis, man kan simma hjälpligt, man kan springa okej. Okay, om man ska köra Borås swimrun, hur mycket träning måste man lägga ner då?
Alltså man får utlägga jättemycket träning, men jag tycker man ska ha några tuffa terrängpass, löpning. Man ska nog ha några 2-timmarspass där man liksom är ute på fötterna i alla fall och går och springer och får några rejäla klättringar. Och sen behöver man ju ha gjort några simningar där man vet att man klarar av 2 kilometer öppet vattensimning i ett streck då. Så att lite, man behöver inte träna överdrivet. Man ska ha fått några av de här nyckelpassen så att man vet att man liksom står distansen ut på något sätt. Det är en tuff bana då. Det är jättemycket, det är över 1000 höjdmeter. det, i regel går man ju i uppförsbackarna då, men samtidigt så det är rätt så många timmar på, det är rätt så många timmar att vara ute.
Just det. Och vad är skillnaden i öppet vattensimning jämfört med bassängsimning, för de som inte vet det?
Generellt eller med i swimrun?
Nej, generellt.
Ja, det är ju en hel del olika faktorer. För det första är det ju svårt att se vart man ska. Mm. Navigeringen, det är ju en utmaning. Så där måste man ju lära sig att navigera och veta vad man ska titta efter och hur man lyfter huvudet och andas. Sen är det ju, i svenska sjöar blir det ju inte så stökigt, men i öppet vatten generellt så kan det ju bli ganska mycket vågor och det gäller ju att hantera det. Så att en lite högre frekvens, lite mer styrkesimning, och sen simmar man ju i regel nästan alltid med våtdräkt också, i alla fall i svenska vatten. Då blir man ju lite bredare, man blir lite bulligare i sin simning. Det är inte så lätt att simma med höga fina armbågar, som kanske är det klassiska, mer den typiska stilen i bassäng, utan man blir bredare och yvigare och yxa sig fram lite mer kanske i simningen då. Mm. Så att, det är ganska många olika parametrar. Plus att det är kallt i regel, så att man har ju det från dessa timmar. Mm.
Om man ska åka på träningsläger i Sverige, vad ska man åka då? Simma?
Man ska åka till Borås.
Ja. Väntat svar.
Ja. Vad ska man göra? För vi har 2 50-er.
Ja.
Och vi har en inomhus 50 där man på dagtid får väldigt gott om plats. Vi har en ute 50 som är fantastiskt fin också. Och när man har tröttnat på att simma där så har vi grym terräng att springa. Sommartid finns det en hel del fina ute 50 och öppet vatten. Men sommartid, så, eller jag vill säga, sommartid finns det ju många fina ute 50. Men vintertid så är ju Borås ett väldigt bra alternativ.
Lokalpatrioten har talat.
Ja,
absolut. Om man ska åka utomlands och vill få lite värme då?
Alltså den finaste öppet vattensimningen som jag vet, så här, som ligger inom hyggligt nära tans. Jag tycker ju Kroatien är fantastiskt. Jag har ju varit i Dubrovnik 3 gånger bara för att simma ut den här ön Lokrum, runda den varje dag. Det är ju alldeles magiskt faktiskt då. Men det finns ju också där, vi har jättemånga fina simmanläggningar. Jag har varit på Plaitas, Kanarierna, superfin 50, också jättefin öppet vattensimning. Jag var ju på Mallis här nu och simma i en ute 50 i Colonia San Jorge, som heter Bäst efter den anledningen. Så det finns ju ganska många fina simmöjligheter på det sättet. Mm.
Om man nu ska köra ett swimrun, behöver man träna något annat än simning och löpning?
Nej, egentligen inte. Tycker jag inte. Man kommer ju oerhört långt på att bara göra det. Mm. Och det är ju lite ironiskt att så många människor ägnar oerhört mycket tid åt att träna allt, väldigt mycket annat än just de aktiviteterna man ska tävla i. Så att kärnverksamheten först. Mm. De flesta människor har ju ganska begränsat med tid också. Ja. Så att man kommer ju väldigt långt att hänga i med de här grundläggande träningarna. Och man har ju sån oerhört lång utvecklingspotential, så att man har inte ens, jag menar,
man hinner inte utveckla sig fullt, förmodligen.
Absolut inte. Så att har man ambitioner i de här grenarna, och vad det nu än må vara, klassiker eller triathlon, så kommer man den absolut bästa investeringen, om man är frisk och skadefri från början då. Annars får man investera lite i sina defekter, men annars är ju det grenarna verksamheter är det bästa. Mm. Och man kan ju få grym styrketräning, och man kan ju variera träningen oerhört. Bara i en bassäng kan man göra supermånga jobbiga och hårda alternativa övningar. Mm.
Vi rekommenderar att du åker på träningsläger för att få jättebra träning och kan bli ännu bättre på till exempel simma. Du kan åka till Borås om du vill hänga i Sverige, men du kan också åka utomlands. 2 tips. Plaitas på Fuerteventura. Skitbra buffé, jättebra träningsmöjligheter och bra väder. Vill du ha ännu varmare väder? Ja, du kan åka till Thailand, till exempel till Tanjapura. Du kan göra som Jonas Kolting och simma runt Phuket. Eller, ja, du kanske inte simmar runt Phuket, men du kanske vill simma i en 50 eller en 25 istället på anläggningen. Det går lika bra det. Gå in på apollo.se, sök efter Apollo Sports och så hittar du massa olika träningslägermöjligheter. Nu tillbaks till Kolting. Det går inte att prata med Jonas Kolting utan att prata om nutrition, eller?
Ja, det är angeläget.
Vad gör vi mest fel i det vi stoppar i oss?
Alltså, det som är mest fel är väl att vi tenderar att normalisera och kalla den mest extrema och konstiga maten för vanlig idag. Liksom. Allt ifrån fiskpinnar till pulvermos till sötad yoghurt till flingor. Alltså, bara för att väldigt många människor konsumerar det, så tyder det inte att det är bättre eller mer normalt än vad det någonsin har varit. Det är ju väldigt mycket av den normala vanliga maten. Vi har satt en väldigt låg standard kan man säga i många olika fall. Och vi har fått en extremt hög acceptans för godis och sötsaker och läsk. Det är ju kutym att kunna ge sina barn ganska stora godispåsar på fredagar, fredagsmys och sådär. Det är ju garanterat i väldigt många svenska hem. Och vi har ju dessutom tyvärr inom idrottsrörelsen en oerhört fallenhet och en väldigt acceptans för för godis och läsk. Och vi använder också dessutom idrotten och träningen som en ursäkt att söta på ännu mer liksom, att strössla ännu mer med socker. Och det är lite olyckligt, eller väldigt olyckligt, för att all forskning visar ju då att det är ju socker och sötsaker och snabba kolhydrater tillsammans med raffinerade fetter som är den stora hälsoboven. Så att det är ganska mycket som är på väg åt fel håll på det sättet.
Vad är det viktigaste att om man ska välja en eller två saker att ändra på som alla kan göra? Vad skulle det vara, säger du?
Ja, man kan göra. Det finns ju många saker man kanske kan undvika då, men ja, man ska väl dämpa sin fetträdsla kan man väl säga i så fall då. Man kunde byta ut en hel del av de här sötade, sockrade kolhydraterna som driver liksom insulin och aptit att äta ännu mer och istället ersätta det med betydligt bättre naturliga produkter. Ja, exempelvis istället för att bräka i sig sötade yoghurt med fingret, så hade man kunnat äta 3 äggor och avokado, ett enkelt exempel. Det hade ju gjort en stor skillnad över tid. Så att det är svårt att plocka ut enskilda grejer där, men att jag ska säga så här då, undvika vardagssockret. Jag tycker absolut man ska unna sig festsocker, alltså så tillvida att man äter det man tycker är gott, bara för att det är gott. Det finns, och det är varför, nej men det är självklart, vi ska kunna unna oss. Ja, jag kan också äta godis, jag älskar godis. Vem gör inte det liksom? Men samtidigt sitter jag inte och räcker in med bröd och flingor och sötad yoghurt och pulvermos och ja, allt den skiten som finns, alltså, och allt, ja. Alla de kaka på kaka kolhydraterna som erbjuds i vardagen, det undviker jag, för det smakar men liksom inte så mycket. Däremot kan jag unna mig. Så att gör man den distinktionen mellan det som är vardagssvull eller så här, dålig kvalitet på vardagsmat, frukost när man äter, lunchen mellan månader, då har man kommit långt. Sen ska man absolut unna sig. Går man på kalas och det bjuds åt tårta, så får man ta 2 bitar, det är klart.
Man kan ta en sked Nutella på fredag kvällen.
Ja, absolut. Det är ju självklart. Utan det handlar mer om en inställning, med en insikt. Ja. Typ så här, det här äter jag bara för att unna mig. Ja, varsågod, det går jättebra.
Tror du att idrottare är sämre, bättre eller normaldåliga på vad de stoppar i sig?
Ja, de är absolut inte bättre än genomsnittet i alla fall. Ja. De tror att de är bättre. Men det finns ju också den här totala missförståelsen att man har en större tålighet bara för att man motionerar lite, men sanningen är ju att det är ju alla har ju liksom en känslig biokemi. Och just det här att man använder idrotten, typ såhär, man kan komma undan med att svulla lite grann och sen ska man liksom späka sig med hjälp på träningen, eller att såhär, man använder idrotten som en ursäkt att äta sämre mat och det här, ja jag förbränner ändå de här kalorierna, fast kroppen är ju inte en förbränningsmotor liksom, det är inte en bil vi är, utan vi är ju en känslig biologisk organism där hälsa är det viktigaste liksom, någonstans. Va? Sen att man har en stark aerob motor, det betyder inte att man är skyddad från ohälsa på sikt. Framförallt inte när man håller på och grundar en massa dåliga vanor. Så att jag tycker att idrottsmän alls är bättre. Visst, det finns ju en hel del kunskap också inom idrottsrörelsen. Men man pratar alldeles mycket om energi och man pratar alldeles för lite om hälsa. Och man pratar oerhört lite om långsiktig hälsa.
Finns det någon idrott som du har sett, de här ligger ett steg före de andra? De tänker till lite mer modernt eller nytt?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag vill inte slå mig själv på bröstet och säga så, men jag tycker väl att triatleter har varit lite frontfigurer, för att hela våran sport har ju varit en innovation i sig och det har inte funnits. Alltså det som är problemet med traditionella idrotter är att det finns en historik och en tradition och lite grann en sån här inavels, en kunskapsinavel som går i arv. Och det är ju inte alltid, eller det är ju sällan bra. Visst att man ska naturligtvis bygga på arvet ifrån förr om det har varit positiva saker, men kanske är så att triatleter i viss mån, lite grann i alla fall, och kanske varit lite frontfigurer. Så att jag skulle nog hellre vilja prata om individer snarare än idrottskulturer. Triathlon har ju egentligen inte haft någon idrottskultur att prata om, det har ju bara varit individer. Och i år pratar vi om de generella, traditionella, större idrotterna, så tycker jag nog att jag är tveksam till om det finns någon idrott som kanske har varit bättre än någon annan. Jag tänker mig ändå att simning har liksom legat ganska mycket framkant. Jag inbillar mig, eller vet att simmare är ganska pålästa, utbildade människor i regel, i alla fall med tiden. Ganska ambitiösa i stort. Om man jämför med exempelvis fotbollsspelare eller hockeyspelare, där man egentligen ägnar all sin fritid att spela Gameboy, eller vad det heter, Xbox
eller Gameboy var på 80-talet.
Ja, okej, Call of Duty då. Där läser man ju intervjuer, så fritidsintresse. Jag gillar att spela lite Call of Duty. Ja, okej. Jätteutvecklande.
Det finns ju faktiskt väl dokumenterad research på att simmare lyckas lite bättre i arbetslivet.
Ja, absolut. Så det finns ju fog för det. Och med en högre utbildningsnivå eller liksom en högre nyfikenhet, så tror jag också det kommer en högre kunskap. Men jag skulle säga att det är svårt ändå att urskilja liksom särskilda idrottsgrejer. Jag tycker att det handlar mycket om individnivå och det handlar mycket om också beroende kanske vart man är. Vi är ju lite insnöjade generellt i Sverige, tycker jag kanske. Vi är ju lite fast i det här pasta, kungsönen, uppladdningen, träsket, sådär. Så att Det har ju präglat oss, alla vi som är födda på 70-talet.
Uppladdningen, det var väl en folder, va? Det här?
Ja, det trodde vi alla att det var en informationsfolder som gavs till oss för att man ville värna om våran hälsa. Men jag menar, det var ju en oerhört intrikat
marknadsföringsprofil
som vi fick.
Så att, Och om man då är mitt i medelåldern ju, som jag är, fast det knappt syns. Frukost, kan man hoppa över det eller?
Ja, det kan man göra. Ja, det kan man göra. Inte alltid. Ja, och absolut inte om det blir innebär att man springer till McDonald's vid 11:30 samma dag. Men det finns absolut skäl att några dagar i veckan kanske hoppa över frukosten, ta en kaffe med kokosolja i och köra ett träningspass och sen äta en fräsch lunch. För att vad man har gjort då det är att man har inte dragit igång insulinet på morgonen och man kör en förmiddag då på bra fettförbränning och sen bygger det upp till ett helt dygn emellanåt faktiskt också då. Men att nästan alla våra problem när det gäller samhälle och hälsa bygger på att vi äter för mycket och för ofta och fel saker. Det är inte för att vi äter för lite, det är ju inte någonting, det är inget samhällsproblem utan det kommer av helt andra saker. Så att det finns all fog i världen att liksom just att styra och dämpa det här insulindrivna ätandet, det man kan kalla för sug, liksom sockersug.
Om man tittar på det normala ätandet är ju det som gör mest skada om man säger så. Om man hoppar till det ätandet som man gör innan en tävling, som ju kan vara lite annorlunda antar jag. Ja. Vad käkar du morgonen innan en tävling eller kvällen innan?
Alltså, jag käkar ju ganska normalt faktiskt. Jag kanske äter lite mer kolhydrater än annars. Det är mest att man är lite nervös eller så, det vet jag för egen del. Men alltså, jag överdriver ju inte mitt ätande på något sätt.
Det är ingen kolhydratladdning?
Nej, inte i den bemärkelsen. Jag äter som sagt lite mer, men så att man får ju komma ihåg också att det är väldigt lätt att fylla på sina kolhydrater på. De är väldigt små. Och taggar ju ner rätt rejält på träningen. Och sist om jag tänker sig en lång triathlon-träning, jag taggar ju ner på träningen ganska mycket de sista dagarna. Och, ja, så att på ett naturligt plan så blir de ju ganska återfyllande. Plus att det är ingen begränsande faktor på kolhydratnivåerna. Ska jag tävla 8 timmar, det är mycket mer om vad jag kan få i mig under dagen. Och ytterst handlar det om min fitnessgrad och min förmåga att förbränna. Alltså fettförbränning och ämnesomsättning. Så hur jag än gör så kommer min enda kolhydratnivåer ändå bara räcka i 2-2,5 timmar. Så att det är liksom ingen begränsande faktor, det är inte det som jag koncentrerar mig på. Utan jag koncentrerar mig mest på att vara fräsch och låter inte maten bli en faktor. Om det är någonting jag tänker på så är det just att det ska vara ganska lättsnallt mat för att jag vill hinna gå på toaletten. Då blir det ju ironiskt nog också lite kanske sämre mat. Jag älskar ju lax och avokado och biff och broccoli. Men det kanske tar lite för lång tid från kvällen innan det har passerat ut morgonen. Det kan ju bli lite mer lättsnallt, det kan bli lite rispudding och det kan bli lite quinoa, fruktsallad och lite... Ja, lite blandat tag. Lite kanske slarvigare mat om jag skulle äta annat. Men ja, det är ju för att det är tävling och det handlar inte så mycket om hälsa utan mycket mer om prestation. Så att man ska inte blanda ihop vardag som är vardag och tävling som det är undantag.
Just det. Då avbryter vi för lite konsumentinformation från lagkassen. Framför oss här har vi Jake som genom sitt fotbollslag har sålt lagkassens produkter. Hur var det att sälja lagkassen?
Det var lätt för att vi sålde produkter som folk kände igen och leveransen gick smidigt.
Skulle ni kunna tänka er att sälja igen?
Ja, det skulle vi.
Då tackar vi Jake och åter till podcasten. Om man ska börja simma nu, hoppa tillbaka till simningen. Vad är viktigast för dem som ska börja? Är det att kolla in YouTube, anställa en privat coach, gå med i en simförening? Eller vad är dina tips?
Ja, alla de alternativen är bra tycker jag. Men man ska ju kanske få någon hjälp av någon som är lite hands-on och... Som kan förklara hur man ska göra men också i så fall varför. Det finns ju en del simundervisning som jag tycker inte kanske är så bra som bygger mer också på gamla inbanade.
Och vilka är det?
Alltså, jag är ju inte förtjust i total immersion, det är ju ingen överraskning. Jag tycker det bygger på helt felaktiga premisser. Jag gillar ju att få folk att slappna av i simningen och att simma mycket mer avslappnat och kasta fram sina armar och jobba mycket mer i den här powerfasen under vattnet. Och problemet med
man ska skita lite hur det ser ut ovanför.
Ja, absolut. Och ja. Man vill få folk att inte stanna sig så mycket som möjligt. Total immersion tycker jag leder väl, och klassisk simmetodik bygger mycket liksom på det här att lyfta och hålla armen och det leder till att folk simmar i slow motion. Och också att man sparkar så mycket. Så jag vill ju få folk att lyfta simningen från höften uppåt. Simma gärna med dolme för att kunna få simma mer i sin träning för att det blir ganska likt våtdräkt. Slappna av mycket i liksom recovery-fasen och att tänka väldigt mycket på att simtaget är liksom en dynamisk rörelse och att man siktar armen inte så mycket framåt på ytan, så då tappar man armbågen utan siktar armen via handleden snett framåt så att man kommer in på simtaget och får ett bra driv, tänka på att hålla bra bredd, inte korsa sin mittlinje, det är många olika saker där, men att simningen framförallt ska vara väldigt... den ska vara väldigt avslappnad. Och när man får folk liksom att tänka mer på att nästan smälla i handen eller gräva sig fram, så tycker jag att de jag coachar via mina kamp, så jag har faktiskt jättestora framsteg. Mm. Utan att klappa mig själv på bröstet igen här då. Men, så att om man ber någon hjälpa en med simningen, så ska de också kunna förklara varför man får de tipsen man får. Okej, om jag ska sparka mycket mer, varför ska jag göra det? Om jag ska glida mer på varje tag, varför ska jag göra, vad är poängen med det? Är det inte bättre om jag tar lite fler antag fast lite
enklare? Håller förmodligen vattenläget bättre, ja, eller inte absolut. Förmodligen, man gör ju det.
Ja, precis. Ja. Så att man ska ju tänka alltid på att det är väldigt skillnad att simma. Det är en oerhört skillnad att tänka simning om det är 50 fritt eller till och med bassängsimning kontra vuxensim och öppet vatten triathlon liksom. Det som Michael Phelps gör eller det som man ser på YouTube som simmar, det är liksom inte relevant. Det är som att kolla, det är som att använda Usain Bolt som exempel för någon som ska börja motionsspringa liksom. Det blir en helt annan
ingång. Jag ska sluta kolla på honom.
Ja, men han är häftig att se på. Han är inte där, det är inte där nyckeln ligger till att lära sig att springa. Det är imponerande, men det är inte där. Inte grejen liksom.
Om jag ska ha en intressant intervjuoffer för den här podcasten, vem ska jag prata med då?
En bra fråga. Det skulle väl alltid vara intressant att kanske prata med några av de här äldre simmarna som har gjort som var duktiga liksom, som drog igång det svenska simundret. Man tänker på Bengt Baron och Per Arvidsson, lite grann hur de ser på sin karriär i efterhand, och framförallt hur man tänker kanske kring långsiktig hälsa och förvalta det arvet. Och också väldigt intressant med det här att ta sin idrottskarriär vidare till en framgångsrik yrkeskarriär.
Exakt.
Det är, tror jag, väl värt för många yngre simmare att lyssna på. Att det är liksom ett helhetstänk där som smittar av sig på allt man gör i livet.
Är det någon fråga jag har missat här som du hade förberett dig speciellt på?
Nej, faktiskt inte. Jag tycker vi täckte det här bra faktiskt. Jag tycker det är alltid kul att prata simrelaterat, och det är alltid härligt att se gamla simmare återvända till sina rötter. Mm. Och dessutom där man vågar kanske ta sikte på någonting annat än något nytt. Och det är väl det enda jag tycker också att man ska lyfta, det är ju den här myten om att simmare inte kan lära sig att springa. Det kan man, det är bara att det är lite träningstid och så här också. Och det är verkligen så att även om man inte tror det, så är man verkligen född till löpare. Det är bara att
man vet inte det ännu.
Alltså det krävs träning för bara helt enkelt liksom. Det krävs lite teknik. Det är ungefär som när man är simmare så förstår man liksom inte hur folk kan tycka det är svårt att tråla. Och det är samma om man som simmare tänker, hur fan kan det vara så svårt att springa? Nej, men det är bara för att det här är inte ditt element. Du behöver vänja dig sakta, vi säkert.
Om man avslutar med lite shameless self-promotion då, som du ju redan har gjort lite.
Ja.
Dina föreläsningar, varför ska man lyssna på dem?
Nej, men de är väldigt inspirerande faktiskt. Mm. Får jag nog säga, eller det är vad jag hör från folk. Och de är dessutom, de är väl inspirerande till viss del. Och sen är det lite ny kunskap för många. Och sen förhoppningen är också att de är till viss del provocerande. Och det är ju provokation, det är ett bra sätt att skapa nyfikenhet och just att folk söker vidare då. Men jag får en bra feedback på dem, och det är en hel del som alltid från varje föreläsning, så är det alltid någon eller några som några månader eller ett halvår senare mejlar tillbaka och sagt att det var startskottet för en stor förändring för dem. Så att, och sen är det är väldigt mycket helhet och en holistisk syn. Jag är inte ute efter att jag pratar inte bara om den fysiska kroppen, för den fysiska kroppen är oerhört endimensionell och ointressant på det sättet. Man måste koppla på hela, vi är ju en känslomässig och intellektuell och mental varelse också, och hälsa är så mycket mer än att bara ha liksom 9% kroppsfett eller vad man nu vill ha. Va? Utan det handlar om många fler saker än så. Och inte minst att känna sig att man lever ett liv som gör en tillfredsställd, och att man känner att saker man håller på med är meningsfulla och så. Det är ju långt djupare och viktigare tycker jag. Så att jag pratar en hel del om det.
Bra, då har ni det. Klockan är 15.30. Vad blir det för träning i eftermiddag?
Jag ska springa ut nu här tänkte jag om en stund till min kompis Jojo Borsén.
Okej, det blir en 12-14 kilometer.
Ja, det är något sånt. Kanske cykla lite intervaller när jag kommer fram på hans testcykel. Försöka hålla nivån uppe liksom.
Ja, bra.
Hålla ålderdomen stången.
Jonas Kolting, tack så jättemycket.
Tack själv.
Då tackar vi Jonas Kolting för den här intressanta pratstunden. Du vill bli smartare, eller hur? Ett hett tips är att läsa böcker, så många du orkar och så många du har råd med. Nu har du faktiskt råd att läsa jättemånga böcker. Nextstory.se, där kan du signa upp dig och läsa så mycket du vill, 2 veckor gratis. Och sen kan du signa upp för en liten kostnad varje månad, ungefär 100, och du får läsa 10 000-tals böcker digitalt, eller du kanske ännu hellre vill lyssna på dem. nextory.se, nextstory.se, det absolut bästa sättet att kunna förkovra sig i böcker på ett billigt och enkelt sätt. Gå in, nextstory.se, lycka till och simma hårt i bassängen.